19 minuter över 8. Vi ska höra ifall Ulf Nilsson är med här. Hallå, hallå, ja.
Ja, god morgon, god morgon.
God morgon, Ulf Nilsson. Intressant att nu få lite skånska perspektiv här i Skåne, partiet Malmös närradio.
Ja, förra veckan så talade vi om Skånes betydelse söder om Skåne, så att säga, och blickarna mot kontinenten och vad som hände i Skånes historia under 11- och 1200-talet behandlade vi ju förra veckan.
Ja.
Så jag tänkte att nu var det dags att prata om vad som hände med Danmark i början av 1300-talet och hur Skåne blev självständigt under några kortare perioder och sen kom i allians med Sverige.
Ja.
Personalunion, som det kallas när man fortfarande är fri och självständig, men att man delar regent.
Ja.
Ja, omkring år 1300 så blev klimatet mycket, mycket kallare igen i Norden. Det hade varit varmt från, ja, särskilt varmt från 900-talets början och fram till 1200-talets mitt ungefär. Och sen blev det kallare igen, och runt 1300 så var det riktigt kallt.
Ja.
Och då slog ju skördarna fel och folket led nöd och kronan förlorade en massa pengar. Samtidigt hade man ju kolonier runt om Östersjön. Och man hade inte riktigt lärt sig hur man skulle beskatta och liksom dra nytta, dra ekonomisk fördel av kolonier än. Så det var mest kostnader för danska staten. Och man fick ju hålla legosoldater och man fick ju ha folk på plats i de olika kolonierna. Och det blev ju jättedyrt. Och på 1310-talet så gick danska staten i konkurs. Ungefär som Grekland idag. Men det fanns ingen som kunde rädda danska staten. Utan man fick pantsätta delar av Danmark för att kunna överleva. Och då började man med att pantsätta en del av sina kolonier. Och sen kom ju turen till Skåne. Som man pantsatte till den holsteinska greven Gerhard. Och då är vi alltså framme 1327 ungefär.
Ja.
Innan man pantsatte Skåne, så i den här kaoset, så var ju Skåne mer eller mindre självständigt igen, eftersom den danska staten inte hade några medel och resurser att styra sina olika delar. Så man kan säga från 1318 till 1327 så var Skåne självständigt. Men nu hamnade man alltså under den holsteinska greven Gerhard, och det var en ganska hårdhänt man. Och det här feodalväsendet, det fanns ju i kontinentaleuropa, men både hela Nordens bönder var ju vana vid mycket större friheter och självständigheter. Så att nu skickade tyskarna fogdar till Skåne som var ganska grymma. Och det blev en massa bunderesningar, för skåningarna har ju alltid varit tuffa och svåra och liksom kontrollera. Blir det problem så reser sig skånebönderna ganska gärna. Och det blev ju då ett antal bataljer. Och när tiden hade kommit fram till 1332 så tyckte då Skåne att man behövde ha ett bättre skydd mot de här tyska grevarna och deras framfart. Så att då kontaktade man den svenske kungen Magnus Eriksson och frågade om inte man kunde liksom få hjälp från Sverige, och Sverige hängde ihop med Skåne. Så det var, man började faktiskt också prata om det nåt som skandinavismen, alltså att skapa ett rike av hela Norden. Det började man prata om i Skåne då på 1320-talet. Och 1332 så gjorde man då en personalunion med Sverige. Så att Magnus Eriksson, Sveriges kung, han blev faktiskt också kung av Skåne under 28 år, därifrån 1332 till 1360. Och det var ju han som införde tre kronor i riksvapnet i Sverige, därför att hans tre länder, det var ju då Norge, Sverige och kungariket Skåne, som han kallade det. Så att svenskarna respekterade ju Skåne som en egen nation redan då på 1300-talet.
Så att du menar att den ena kronan i riksvapnet, som alltså i tre kronor, den
i Skåne, ja,
står egentligen för Skåne?
Ja.
Det har
ändrat genom tiderna, och frågar man folk idag så säger de Svealand, Götaland, Svealand och Norrland, men så har det aldrig varit, utan det är liksom en efterkonstruktion.
Jaha, nej, jag tänkte just fråga om det är bestritt, eller är det, råder det enighet om att en av de tre kronorna ska symbolisera Skåne?
Ja, som jag tolkar det så råder det enighet bland svenska och danska historiker om detta.
Jaha, ja, det var det
just,
kanske...
Just vapnet 3 kronor har man ju lånat lite hit och dit fram och tillbaka, men den första som använde det i Sverige då, det var Magnus Eriksson. Sen kom ju Albert av Mecklenburg som hade 3 kronor i sitt första, alltså i sin sköld, familjesköld från Tyskland då, va?
Ja.
Så att, och 3 kronor, det är ju då som 3 konungar, det går ju tillbaka till bibeltiden och långt före det till Babylonien. Så att, det finns ju överallt i Tyskland också det här begreppet, Dreikönigen.
Ja.
Det representeras av 3 kronor. Men i Sverige så avser det då, på den tiden, Sverige, Norge och Kungariket Skåne.
Jaha. Ja, det är ju viktigt att komma ihåg när, alltid när 3 kronor ska spela ishockey. Ja,
men Magnus Eriksson var ju en väldigt human kung. Han lämnade ju skåningarna ganska i fred. Så att man fick då ett försvar, man fick liksom skydd av Sverige. Och så kunde man arbeta upp sin egen ekonomi i form av att behålla sina skördar istället för att skicka dem till Själland.
Ja.
Så att Skåne fick ju en återhämtning kan man säga där fram till 1660.
Ja, det får väl läggas in en reservation där, men det är en helt annan sak. Alltså att då 1350 ungefär så härjade ju stora pesten över hela Europa.
Ja, 1348 kom den till Skåne.
Ja.
Och vissa delar av Skåne, där dog ju mer än halva befolkningen.
Ja, så.
Medan andra delar klarade sig bättre. Sämst gick det ju för de som bodde i städer och tätorter, för där smittade man ju lätt varandra.
Ja.
Så ute på landet så var det ju lägre dödlighet om man säger så.
Ja, alltså...
Det drabbade ju liksom hela Europa. Ja, egentligen hela världen, men om vi tittar på Europas historia så drabbade det ju hela Europa. Och problemet då med missväxten i början på 1300-talet och fram till, ena till digerdöden med det kalla klimatet, det gjorde att folk hade dålig motståndskraft.
Ja, ja. Har du någon aning om hur stor befolkningen var ungefär då? Alltså före digerdöden?
Ja, jag tror att i Skåne var det nästan 200 000.
Oj då!
Det var rätt mycket, ja.
Ja,
om du tittar senare så är det nere på 130-120, men digerdöden skördade ju 40% brukar man uppskattar av Skånes befolkning.
Ja, ja, jag ska inte kiva med det. Du sa att hälften av befolkningen dog. Jag skulle säga att jag skulle påstå att alla dog. Men det är bara en fråga om tid.
Alla dog inte av digerdöden.
Nej, de dog inte på studs alltså.
Det är inte många av de människorna från 1300-talet som lever idag, det har du helt rätt i.
Nej, just det, ja. Just det. Men alltså det var frågan om nästan en halvering av befolkningen.
Mm. Ja, visst.
Ja,
främst i städerna.
Och
städer där jag tror Malmö hade 3 och 4 000 invånare och det var långt under 2 000 efter digerdödens härjningar.
Och när är väl...
Det var ju nere på väldigt låga siffror.
Jaha. Du sa motståndskraft. Alltså, var det så att de som hade var jättefriska och starka, att de klarade sig bättre än de som var sjuka och utav andra anledningar?
Oh ja.
Jaså.
Motståndskraften är ju viktig. Det var ju en typ av bakteriell influensa kan man säga som gick. Alltså att har man bra immunförsvar så kunde man ju klara sig. Och de som då inte svalt, jag tänker på överklassen,
ja,
klarade sig ju väldigt mycket bättre.
Ja, så.
Om du tittar på furstehusen och kungahusen så var det ju dödligheten väsentligt mycket lägre än den var bland allmogen och ja, borgarna.
Jaha. Och då nyfödda och gamla och sjuka, de dog mycket snabbare eller...
Ja, precis.
Ja, ja, det är ju en farsot som man ofta glömmer bort, men den tog verkligen hårt i hela Västeuropa, ja, och även då
Skåne. Den har ju alltså, samma bakterie, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men samma bakterie har ju härjat många gånger senare, men det var ju just under den här perioden som det fick så allvarliga följder.
Jaha, ja, ja, men den heter ju böldpest, det är väl något annat?
Böldpest, ja.
Det är väl något annat
än... Böden och böldpest och digerdöden och har många... Känns barn och många namn.
Ja, men nutida influensor, spanska sjukan och så, alltså sådana här, man brukar väl inte ge bölder?
Nej, men det fanns ju det fanns ju andra, alltså de andra sådana farsoter på den tiden som också gav bölder. Så att det var inte lätt för läkarna, de få som fanns, så att ställa diagnos och säga att du har fått böldpest, utan det kunde vara en andra sjukdom också.
Jaha. Jag gjorde en liten utvikning där, men det var av ett särskilt skäl, och det är just det här. Men så att Skåne var ju drabbat ungefär lika mycket som alla andra områden här uppe då.
Ja.
Men återhämtade sig liksom de andra, och nu vet jag inte hur långt du hade tänkt fram idag, men då är vi väl nu...
Om du tänker på befolkningsmässigt så tog det väl minst 200 år, jag tror de brukar säga 300 år i olika delar av Europa innan man liksom kom tillbaka till den folkmängden man hade då 1348.
Ja, men...
Det är allvarliga följder.
Då var vi framme vid 1360, och då under den tiden hade alltså Skåne lytt... På formellt sett lytt under Sverige.
Ja.
Och vad hände då 1360?
Jo, 1360 då hade ju Valdemar Atterdag blivit kung i Danmark.
Ja.
Och Atterdag betyder ju återdag, det vill säga nystart för Danmark.
Ja.
Och det där namnet fick han ju efter sin död givetvis. Det var ju inget man kallade honom medan han levde, utan han återförde Danmark på kartan, kan man säga. Han sålde ju av Estland till exempelvis till tyska orden.
Ja.
Som växte fram på den tiden i nuvarande Polen och Baltikum.
Ja.
Och det gav ett rejält tillskott till den danska statskassan, den försäljningen.
Ja.
Och så ville han ju då återerövra Skåne, eftersom han visste att Skåne var ju bördigt, och även om man då hade förlorat halva befolkningen, så det hade ju hela Danmark också, så var det viktigt att få tillbaka Skåne. Så han körde ju helt enkelt bort svenskarna. Svenskarna hade ju inte något starkt försvar. Så han erövrade Skåne, och det innebar ju att skåningarna stod inte där med danska flaggor och viftade och var jätteglada när Valdemar Atterdags armé kom, utan de härjade och skövlade och bar sig rätt illa åt i Skåne.
Ja.
Och sen dog ju Valdemar Atterdag. Han är ju känd också för att han tog Öland och Gotland, brandskattningen av Visby brukar man ju ta fram som exempel, va?
Ja, bara en fråga där. Hur i tiden kommer Valdemar Atterdag jämfört med Valdemar Sejr?
Ja, han är 40 år senare ungefär, va?
Ja.
Valdemar Sejr var ju i början av 1300-talet. Det var ju han som började uppbyggnaden, kan man säga, som sen den danska riket föll samman.
Ja.
Nej, vänta. Nej, det var Valdemar den store. Valdemar Sejr, det var ytterligare 100 år tidigare. Det var ju han som tog Estland, och Dannebrogen föll ner från skyn.
Jaha.
Det är många Valdemar i dansk historia, så det är väldigt svårt att hålla ordning på dem.
Ja, när började det? Det är också en fråga.
Man brukar kalla det för Valdemaranernas tid. Det var väl tre eller fyra kungar som hette Valdemar, med bara en eller två kungar emellan. Men det var ju på mitten av 1200-talet och fram till början av 1300-talet.
Jaha, därför att det måste ju på något sätt ha haft att göra med kontakterna över Östersjön, eftersom Valdemar, det är samma ord som Vladimir.
Ja, och Voldemar, som är från tyska, ja.
Ja, alltså...
Vladimir, som du säger från öst, ja.
Vladimir nu, det är ju närmast Putin man tänker på då, men det är det. Det är det slaviska, och jag förmodar att de har fått ordet ifrån den slaviska befolkningsgruppen, och inte tvärtom, att de har gjort Vladimir av Valdemar.
Nej, förmodligen är det så.
För de hade ju täta kontakter med Pommern bland annat, har haft genom århundradena. Ja.
Ja, nej, det var ju dansk lydrike under perioder där dansk koloni i Pommern.
Jaha. Men det där är nog då att hitta någon polsk eller annan slavisk prinsessa som har blivit drottning i Danmark, och så har de på det viset fått in Valdemar, alltså Vladimir. Men det var en annan historia. Då var vi alltså vid 1360 och Valdemar Atterdag.
Ja, yeah, just det.
Då gick solen upp igen för Danmark på allvar.
Men 1368, 8 år efter det att Valdemar hade återerövrat Skåne, så blev Skåne åter, förklarade sig Skåne åter självständigt. Och då valde man en annan kung som skulle spela en roll i nordisk historia några decennier framöver. Det var Albrecht av Mecklenburg.
Ja, då är vi framme vid en mycket intressant epok med Margareta den första och allting. Så...
Ja, det kommer långt senare. Detta var 1368.
Ja, långt. Det är bara 30 år ju.
Ja.
Ja, men då kanske vi ska spara dig till nästa fredag.
Ja.
Och sen blir det ju, ska vi flytta, det blir uppehåll, så då får vi se när vi kan återkomma. Men det är spännande, Ulf.
Ja, vi kan bara avsluta där med 1371 så återerövrade Valdemar Atterdag Skåne. Och det var alltså en dansk då fram till 1375. Så kan vi sätta punkt på 1375, för då dog Valdemar Atterdag.
Ja, ja.
Så det blir en lagom punkt, så kan vi fortsätta därifrån.
Punkt slut och fortsättning följer, om man säger så här.
Ja.